Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej allihopa. När vi spelade in det här avsnittet så var nyheten om kriget i Ukraina precis i sin linda. Idag så ser situationen annorlunda ut och vi har funderat både en och två gånger över vilken typ av innehåll som är rimligt för oss att sända ut. Med det sagt så känns det också viktigt att Billgrenwood kan vara en plats av någonting annat, precis som det alltid har varit. Vi vill både uttrycka vårt stöd och genuina medkänsla för Ukrainas medborgare och alla som berörs av det här. På många sätt så är ingen av oss förskonad. Om du har möjlighet så swisha gärna en slant till någon av de här organisationerna. UNICEF, Swish 902-0017, Röda Korset, Swish 900-80-79, Rädda Barnen, Swish 902-0033. Ta hand om er.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om sånt som vi tycker oss se bubbla i sociala medier, våra flöden, sånt som vi tror på kommer komma starkt framöver och gärna lite varför. Ibland är det personliga avsnitt och idag känner vi att det är dags för ett sånt.
Ja.
Så luta er tillbaka, stäng ögonen, koka en kopp kaffe och häng med rakt in i våra stökiga psyken en stund.
Välkommen till helvetet.
Vilken härlig vibe vi har idag. Den här liksom, när det är så dåligt att det är bra. Alltså då har man liksom dykt ner och dykt upp igen så att säga.
Exakt, man går hela vägen runt.
En känsla, exakt.
Ja. Ja,
det är nej faktiskt. Men du är ju sjuk. Eller har varit i alla fall.
Jag har varit sjuk. Jag har nu avslutat att vara sjuk. Men jag har haft covid. Så typiskt att få det precis på sluttampen. Det är andra gången jag har haft det. Men första gången var jag helt symptomfri. Så då märkte jag inte att jag var sjuk överhuvudtaget. Utan, och det var ju liksom länge sedan. Det var för ett år sedan. Ganska nästan exakt. Och då testades man ju inte. Utan då fick jag först veta att jag hade haft det sen för att jag tog antikroppstest. För det kunde man testa då.
Det var innan man vaccinerade sig, eller?
Ja, precis. Det var eller jag tror att det hade börjat vaccinerat. Så det var tidigt i mars förra året. För det var precis i samband med att Andreas fyllde år. Så att det var då. Och sen nu blev jag dålig igen. Men jag fick sånt här, du vet, det var så konstigt för att jag hade liksom ingen, jag har inte haft några så här klassiska symptom. Utan jag började liksom att jag hade så otroligt ont i nacken. Och sen så fick jag jätteont i ryggen och det spred sig till ryggslutet. Jag fick väldigt ont i magen. Jag hade verkligen ont i kroppen. Alltså verkligen ont i kroppen. Fysiskt ont i kroppen. Och huvudvärk. Och då så tog jag ett test och fick det svagaste positiva man kan få. Det var så svagt. Det var verkligen ett sånt där liksom, gravtest, hoppfullt gravtest svagt.
Dag 4 in i cykeln.
Ja,
eller
liksom. Exakt. Så här, vi låg igår och nu tar jag testa tidigt. ägget har inte liksom fastnat i väggen.
Man tar testet under samlaget. Liksom.
Precis. Så. Det är fortfarande typ ett ägglossningstest som man får utslag på. ja, nej, men nu som tur var så har allting varit ändå lindrigt. Och jag är ju sämst i världen på att vara sjuk. Jag vet inte om någon är bra på det egentligen. Men...
Nej, men jag är med där. Alltså.
Ångesten.
Hur har det varit? Alltså, hur går hjärnan? Liksom, ligger du still och då kommer tankar och då liksom upp och baka.
Exakt.
Och då
så.
Kommer trött. Ja. Ja, jag vet exakt hur det där är. The loop still. Of craziness. Ja.
Ja, verkligen. The loop of craziness. Så är det verkligen. Jag blir ju... Alltså jag har ju någon typ av otrolig rädsla slash respekt inför hur känslan var att skolka. Och jag har typ inte skolkat någonting alls nästan. Men just för att det redan som barn var så här, nej gud, man får inte skolka. Det är som, det roliga är att det här har jag också liksom lärt mina barn. Så att så här, chansen att man får så här, snacka sig till att vara hemma, den är liksom mycket låg. Mina barn är också, det här är inte jag som vet om den här rädslan, utan den har kommit via skolan, men de är också rädda att man får gå och prata med rektorn. Om man gör sådana saker.
Ja. Det är för fasiken.
Vilket också är så här, roligt med tanke på att min mamma är rektor, så deras mormor är rektor. Så de borde ju inte tycka att det är en så här superläskig figur, men så är det i alla fall. Och jag vet inte, det är just att, så här, att ligga och inte göra någonting ger mig en så här otrolig känsla av att jag gör någonting som jag absolut inte får göra.
Det är intressant. För jag är precis tvärtom. För jag har ju också varit sjuk.
Ja.
Men inte covid, utan någon form av så här mild influensa som jag ändå har så här tryckt mig igenom eftersom... Då känner jag att jag är dålig när jag inte ligger still.
Jaha.
Jag får tvärt emot.
Oj, spännande.
Alltså så här, jag känner att jag fuskar när jag typ öppnar datorn och jobbar lite. Alltså då känner jag att jag är fel.
Och gud, vad spännande. Vi har exakt motsatt reaktion till varandra då.
Gud, för att härligt jag... när vi inte är lika.
Jätteskönt. Men blir du också sån då? För det jag håller på med nu är att alltså jag har ju ångest bakat på ett sånt sätt. För det här är ju också sammanfallet med mina barns sportlov.
Och vi men har inte det varit skönt iväg... att de liksom ändå är, att du hör... För det, alltså ångesten tycker jag är jobbig när det är lite för tyst och man är sjuk.
Ja, gud, nej. Då hade det varit ännu värre.
Ja, men då är
jag nu har jag känt att jag har pajat deras sportlov. Vi inte har gjort en massa saker. Utan vi har ju alla varit hemma eftersom jag har varit sjuk. Och på ett sätt har det varit turligt för att barnen var ju ändå lediga från skolan. Så att det har ju liksom inte så att de har missat någon skola för att jag har varit sjuk. Men däremot så skulle vi ha åkt till... Jag och barnen skulle åka ner till min svärmor. Och så skulle Ruby Otis ha fått rida och sova över där. Och Otis var så peppad på det. De har någon ny så här VR-goggles, du vet. Och de skulle få... De bor ju liksom verkligen lantligt vid en skog. Har en skog och sådär liksom. Men nu har liksom ingenting av det blivit av. Utan nu har vi istället så här tittat på en kanto. Hemma. Och då har jag bakat som en galning.
Instagram.
För perfekt. Att så här, försöka göra deras dagar bra. Då ska jag mata dem till glädje istället.
Men det är ju perfekt. Det är ju den snabba vägen. Det är ju jättebra. Exakt. Men är inte det spännande att känslan av FOMO-ish börjar kittlas igen?
Ja, faktiskt. Gud vad spännande.
Det har inte jag känt på väldigt länge.
Nej, det har ju varit JOMO. Joy of missing out. Ja.
Men nu kommer ett litet frö av FOMO. Men det är ju helt ny typ av FOMO. Och jag vet inte om det har med åldern att göra. Men jag har inte liksom, jag har ingen FOMO för sånt som jag kanske skulle ha FOMO för länge sedan. Så här, åh, vilka roliga som är ute på en AV typ. Alltså det är inte riktigt där. Men absolut FOMO för så här, den här roliga utflykten som vi skulle göra som inte blir för att jag typ känner mig lite trött idag. Alltså sådana där saker. Mm. De här liksom för familjeupplevelserna eller kanske någon resa som inte blir av för att det är någonting. Alltså de här grejerna som man tidigare bara, ja men självklart, det är ju covid, det är ju pandemi, det är ju liksom FOMO finns inte. Nu börjar jag ändå känna så här lite att det där börjar komma tillbaka. Och det kanske är ett sundhetstecken, för det är ju så här viljan av att unna sig själv upplevelser och sina, så här, sina nära.
Ja, jag tror man är så mätt på att ställa in saker nu. Ja, alltså det har ställts in. Det har ställts in så mycket
grejer.
Men
är inte våren också? Alltså jag är liksom sugen på att inte vara hemma så mycket.
Nej, vad vill du göra då?
Jag vill liksom göra små grejer. Planerade lördagen och utflykt där, sova över på ett ställe där. Alltså, och träffa kompisar på det där stället. Alltså jag vill liksom göra små grejer. Jag vill inte göra några enorma saker, men jag vill göra saker. Och att det ändå ska vara som en så här energiinjektion i veckorna.
Mm. Men det är väl lite så, det känns som att man har liksom börjat öppna upp tanken inför någon typ av liksom nästa steg. Och jag vill inte säga tillbakagång, för det är verkligen inte tillbakagång.
Nej, det är verkligen vidare gång.
Framförallt inte med allt som händer i världen nu liksom. Det finns liksom inte.
Men det är ju alltså det här med Ryssland och Ukraina är ju en helt ny typ av domedagskänsla tycker jag, jämfört med det vi har upplevt med pandemin nu.
Ja, självklart. Det är ju en helt annan, alltså det är en helt annan typ av rädsla där man också känner sig otroligt mycket mer maktlös. Med pandemin har man ändå någonstans haft så här möjligheten att till viss mån vara sin egen så här typ lyckasmed. Alltså man har kunnat låsa dörren till sitt hem, laga goda saker, i soffan med sin bubbla. Alltså du vet, det har varit så påtagligt ändå på något sätt att så här, det här lilla kan jag göra. Sen så händer massa saker utanför också, men det här lilla kan jag i alla fall göra. Och jag tror att just nu så känner man att jag kan inte, vad kan jag göra? Vad är det här liksom tillbakagången till krig, storskaligt krig. Alltså det här är ju liksom, det är så långt utanför ens makt på något sätt.
Verkligen. Och det känns, idag jag sitter här i min ateljé och tittar på alla mina gamla klänningar och så bara pratar vi om liksom Ukraina och som de precis har attackerat nu idag när vi spelar in det här. Det är liksom så himla färdigt. Jag bara, gud, vilken tid lever jag i? Vad är det för år? Jag förstår ingenting. Jag bara tittar på de gamla klänningarna och det är så här, vad är vi någonstans? Jag fattar ingenting. Vad ska jag göra med allt det här? Det känns också fånigt att bara, ska hjälpa en tjej med en brudklänning. Men så blir det också ganska viktigt att jag kan känna att det är så tidlöst arbete på något sätt. Och det finns någon trygghet i det.
Jag tror verkligen på det.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskin serie 6.
Så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är ert tecken att börja baka bröd. This is your sign.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series X köksmaskin, det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som ens lilla krycka. Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som efterliknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt, exakt, varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart, för då kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hem ifrån, då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack, Bosch!
Tack, Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden. Våra favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera. Mm. Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron.
Mm.
Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten, utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad. Så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja, men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack, Tradera.
Jag tror på att så här försöka hitta tryggheten inte i att så här stänga någon typ av skygglappar, men att samtidigt så här lägga sin energi på saker som har värde och som är liksom mellanmänskligt. Jag känner sån otrolig så här trötthet inför det digitala. Jag vill träffa
mättnaden.
Mättnaden är alltså, jag är, det känns som jag har varit med i liksom, alltså du vet, den här brakfesten. Alltså det är mättnaden är sprängande. Jag vill bara träffa vänner ansikte mot ansikte. Jag vill typ så här göra saker som man gör med händerna. Alltså så här, typ ha en hobby har jag varit så inne på.
Verkligen.
Så här, vad ska jag göra? Vad ska jag göra som bara är liksom, som är i verkligheten, i nuet och i stunden?
Mm. Det är så intressant, för de sakerna försvinner ju lite. Alltså det som blir bortsuddat i det digitala, det är ju det som är intressant. Det som inte går att översätta i något digitalt fotspår.
Mm, verkligen.
För jag kan känna att så här, så stor del av mitt arbetsliv handlar ju om att vara här bland alla de här klänningarna. Och också så här, så stor del av min typ kunskap. Alltså så här, vad jag är bra på, vad jag kan och vad som är lite så här unikt för mig. Men ibland kan jag tänka så här, undrar om någon som vet någonting om mig, har någon aning om hur stor procent av min hjärna som ligger i det där. Jag tror inte
man vet det. Jag tror inte man uppfattar det riktigt.
Nej, och det är för att det är så här, själ och kraft. Och det är ganska svårt att förminska till typ ord i text på bild. Och i det här lilla formatet som man ändå sysslar med hela dagarna.
Ja,
för det blir så futtigt då.
Mm. Ja,
och kan precis. Inte du känna så här, när man skriver typ om hobbies och sådana saker, att det blir nästan så här koketterande? Som att man typ hittar på något innehåll. Alltså det är så svårt att översätta det där verkliga lustan i någonting som är förståeligt för andra sidan. Så här, som man kan ta emot.
Ja.
För det kan jag känna.
Framför allt kan jag känna att allting låter så banalt.
Ja, men exakt.
Att det låter så... Alltså när man... Även om en typ säger så här, akten av att sticka. Att det ger en liksom sinnesro eller utlopp för kreativitet. Eller, alltså sådana saker som är så här stora, viktiga. Att det är meditativt eller att man så här, typ känner sig bra på någonting, duktig. Alltså sådana saker som ju också är viktiga för oss. Problemet när man skriver om det är ju att det låter så litet. Och att alla de där andra så här, nyanserna av hur det faktiskt känns av det försvinner. Eller så här, tyngden av dem försvinner. Och det som jag också tycker är liksom, svårt och komplicerat när man skriver om det är att många av de sakerna som liksom, många är intresserade av, till exempel stickning, måleri, broderi, odla, gå i skog, alltså du vet, sådana saker. Allting är också ofta väldigt så här, tydligt kvinnligt, traditionellt kvinnligt kodat. Och då för att man är en liksom, produkt av samtiden och en produkt av ett patriarkat, så blir det som att man förminskar det också, att det liksom finns typ internaliserat i en, att man någonstans är, oj, nu är vi 20 pers här som har tipsat varandra om att brodera. Och att man, för att man är en del av det, då också typ så här nedvärderar, att man ser det med en så här manliga värderingar, typ. Förstår du vad jag menar?
Verkligen, jag fattar precis. Men det kanske inte behövs kommuniceras.
Nej,
man kanske
precis.
Inte måste det heller. För det är så personligt, så det är inte så relevant ändå. Det går inte att applicera på andra människor.
Exakt. Jag tror att trixet ligger i att hålla sig från att dokumentera vad man gör. Och att omvandla det till innehåll eller content. Eller en del av så här berättelsen om en själv. Jag tror att lyxen ligger i att göra saker oavsett vad de menar. Och att så här, genuint göra det för sig själv. Bara.
Jag tycker att det är lite som med relationer. Det tycker jag också ofta är svårt att förklara.
Ja, gud, ja, verkligen.
Och svårt för andra att förstå. Så här, det är ju för att det är så privat och äkta. Att det förstörs nästan, kan jag tycka. Ja. Alltså det, jag tycker det blir smetigt. Det är så himla svårt att förklara vad som är... Jag kan ofta märka när jag blir typ intervjuad om min och Pontus relation. Jag kan ibland märka hur jag försöker så här casualisera det. Eller göra det jättestort och så här... soulmate-aktigt. För att det är så svårt att ringa in, för att det är ju båda dem. Eller liksom, det är så himla mycket olika saker.
Jag förstår verkligen hur du tänker. Jag tänker också att det någonstans här handlar om att så här, you had to be there. Det är den grejen.
Exakt.
Allting är inte för alla att förstå.
Nej.
Allting är inte för alla att så här, det är inte relevant om andra förstår allting om en själv eller hur man än har det. Men problemet är ju att det är så in... Framför allt för människor som dig och mig som liksom har så här influencer-delar av våra arbeten och dokumenterar saker och berättar om saker och liksom så här berättar om hur man tänker kring olika grejer. Då blir det ju lätt att man dras till att man
ska berätta om allting. Eller att man får frågan om allting också.
Mm.
Och det är svårt att inte liksom just göra saker och ting så himla banala då hela tiden. Utan att så här, ha viss integritet i att så här, okej, men då får ni eventuellt missförstå det här. Men det är inte så viktigt för mig att folk missförstår. Att man måste inte alltid vara 100% förstådd. Det är inte farligt att vara missförstådd. Även om det typ känns som, jag tycker att det är jättejobbigt att vara missförstådd.
Nej, men det är mitt värsta. Men jag brukar alltid säga det högt för mig själv eller någon annan, mitt svar. Mm. Och sen lämnar jag det. För att det handlar ju mest om mig själv.
Verkligen.
Och det där tycker jag funkar i verkliga livet också. Ja, men jag är så dålig på sånt där och säger från i stunden. Jag kommer alltid på senare vad jag skulle ha sagt. Liksom. Så jag har skrivit upp det. Jag har en liten anteckning i mobilen där det står olika så här, saker jag ska tänka på. Och där står det, men det står också så här, var cool. Och lite andra härliga saker som jag ska komma ihåg.
Men hur kommer det sig att du har en sån här, alltså ger en sån här lista dig någonting? Tittar du på den och sen bara, just det, nu är jag cool.
Nej, men jag tror att det är precis som min ångestteknik. Den har jag väl berättat om.
Nej, jag tror inte. Alltså, eller jag vet om det, men jag tror inte du har pratat i podden.
Nej, men jag har ju en teknik. Jag har ju gått ganska mycket terapi för panikångest som jag fick när mina föräldrar skilde sig. Som jag försökte liksom råda bot på. Och det har inte riktigt funkat. Men en grej som alltid återkommer är ju det här med att man ska skriva ner. Alltså få ner saker i skrift och ta bort det ur kropp och huvud. Alltså förflytta sig ur kroppen på något sätt. Så att man ska se sig själv utifrån. För det gör ju att man blir mer snäll mot sig själv. Vilket gör att man får mindre ångest, om man ska säga. Och då har jag kommit på ett sätt som har funkat, som jag faktiskt började med först i år. Och det har verkligen visat sig funka. För att jag började liksom direkt efter årsskiftet. Och det jag gör är att jag skriver ner när jag har, alltså riktig, när jag har ångest eller panikångest. Alltså det ska inte vara så här en dålig dag, typ är lite sur. Utan det ska vara när det är riktig ångest.
Hur ofta har du riktig ångest?
Ja, men det är ju det som det visar sig att jag typ aldrig har.
Jaha, oj vad spännande. Så du har en bild av att du har det mycket. Men...
ja, och kanske att jag hade det mer innan jag började med det här.
Mm.
För det är ju inget speciellt som händer liksom på nyårsafton som gör att man är en ny människa. Det är ju bara ett datum.
Det var så trevligt så att det blev...
Verkligen. Jag drack så mycket att jag skadade hjärnan.
Du nollställde. Ja, precis.
Nej, men då skriver jag liksom datum och sen skriver jag vad det var som föranledde. Liksom, vad var det som var bakgrunden till ångestens uppkomst? Mm. Eller panikångestattacken. Mm. Eller vad det nu är som är liksom tydligt att ringa in. När det är så där nästan liksom förtvivlad känsla. Jag tycker att det är sån skillnad på att typ vara lite arg eller lite upprörd. Alltså såna här normala känslor som man kan hantera i... mm. Som är en del av att leva. Det är fullständigt normalt. Det är bara inget härligt. Men de där som är... Som känns hopplösa. Alltså som känns som att de...
det som är för mycket liksom.
Det som är för mycket. Det tar för mycket. Man kan liksom vara andfådd en dag efter. För att det tog så mycket kraft. Det är de tillfällena liksom. Så då skriver jag upp. Och sen skriver jag vad det var som föranledde. Och sen vad det var som hjälpte. Så jag skriver ner det när det är över liksom. För panikångestattacker varar ju bara i 10 minuter eller någonting. Så man... får ju ofta en andningslucka när man har möjlighet att se saker lite klarare när man kan skriva. Även om det kanske, för mig brukar det fortsätta så att det liksom kommer tillbaka igen och igen. Alltså som att man får vila en stund och sen kommer det tillbaka. Men nu när jag har börjat med det här så gör inte det längre. För det blir så tydligt varför jag har ångest. För att jag skriver ner anledningen. Och då ser jag så här, och det står typ så här, Pontus har covid, Lynn har liksom, säger de här saker, det här hände och sen ringde de om det och sen så fick jag den här kommentaren. Och sen så var det på det här sättet och sen var jag ledsen för det där och kommer jag tänka på det där. Då bara, ja det är väl klart att du har ångest typ. Det där verkar skitjobbigt. Vilken jävla jobbig dag liksom. Och sen bara, och så hjälpte det genom att jag typ vilade lite, gjorde något härligt för mig, typ gick och tränade, alltså sådana där. Så bara, ja men gud, det där ordnade du ju perfekt. Vad grymt, vad bra allting blev. Och då är det så här, men gud vad det där skötte jättebra. Alltså så här, jag klarar det där. Jag är inte alls handfallen till mitt psyke. Eller så här, helt borttappad och lost.
Nej,
och
du är inte maktlös i det liksom.
Nej, inte ett dugg. Och det handlar inte om att det finns någon så här värdering över vad det var som skedde. Utan det är ganska konkret bara. Utifrån, helt enkelt. Och sen dess så har det hänt liksom två gånger. Varav en var typ att jag så här... förtjänar det här att vara med i boken egentligen inte, men nu har jag ju inte skrivit på så länge, så nu vill jag få med ett sånt
mini, ja exakt,
var liksom krämma på lite liksom,
ja.
Så då kände jag ändå att så här, det är ju inget stort problem och det här är inte så tufft som jag kanske har trott.
Nej.
Vilket gör att det blir typ ännu lättare att inte hamna där.
Just det.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Men kan du känna att, liksom, att det kan handla om att ångest, att vara en ångest liksom, person kan bli som lite av en identitet.
Mm.
Och att man liksom, att man så här söker sig till det på något sätt. Liksom, för att det på något sätt också känns lite så här. Det här, det känns som att man lite så här kan förklara vem man är. Eller så här, så här är jag. Mm. Lite som, du vet hur det finns människor som så här, ofta hamnar i konflikter.
Just det.
För att man är en sån person som reagerar eller som blir arg. Det. Eller har som en, att det blir som att det är ett personlighetsdrag som man typ klär på sig till viss del också. Mm.
Jo, alltså jag har ju alltid sett mig själv som en så här känslosam person som typ inte kan trösta mig själv. Och det har nog satt sig som en sanning som jag nu inser inte alls är så. Jag är vuxen, jag är förälder, jag är rimlig, jag hjälper andra, jag kan hjälpa mig själv. Men jag tror absolut att det är så. Jag tror att det dock också är så att det är ganska trösterikt att tillåta sig känna jobbiga känslor och identifiera sig med det. För det är på något sätt en så här sköld att slippa ta ansvar för det.
Och, precis.
Att man, att det är någonting annat som gör att det är så, vilket är skönt. Men det är ju för att man typ inte, det är så klassiskt, men det är ju för att man inte tillåter sig själv eller vill ha det bra. Vill man må bra och vill ha det bra så är man ju mer stålsatt för det.
Ja, precis. Och att man gör de där rörelserna man behöver göra emellan liksom, för att inte komma dit. På, alltså ja, man bara inte lägger sig platt för det liksom, på något sätt.
Ja, och det handlar ju om man tycker att man förtjänar det eller inte, helt enkelt.
Ja,
men jag tror för mig handlar det också jättemycket om att jag identifierar mig ganska mycket med sorg. För att det är så deppigt att tänka att livet blev som det blev med de saker som är dåligt. För det är lätt att fokusera på bara dem ibland. Det är svårt, tycker jag, och så här, de saker som blev fantastiska och bra. Och sen finns det de som blev dåligt. Alltså, det är för mig så här, två olika liv. Alltså det är svårt att koppla ihop dem till en. Så här, ja, men det här hör ju samman.
Mm.
Och det där dåliga, det är ju skönare att då alltså sorg och ångest och sådana saker, det blir ju att se att det där fanns och att det där hände och att det där finns och det där är en del av en. Jag har ofta problem med det, att så här, ja men låt det bara vara. Det kommer vara en del av dig ändå. Det försvinner inte bara för... Alltså, du vet att det här har färgat dig, men du behöver inte bevisa det för dig själv hela tiden genom så här bestraffning eller göra saker extra jobbigt eller någonting. Det kan få vara en del av historien och identiteten ändå.
Ja. Du är ju liksom på väg nu mot ditt femte år sen. Ja. Alltså, du är på väg mot en frisk förklaring.
Ja, eller jag hoppas väl det. Men det kan jag nog tro ändå. Det har jag hopp inför. Ja. Men jag vet inte riktigt när det är. Men det är ganska snart.
Hur känns det?
Jo, det känns ju... Alltså egentligen betyder inte det så mycket för mig.
Nej.
För jag blev ju frisk när jag blev opererad. Då de såg att det inte fanns något kvar och ingenting hade spritt sig. Så sen dess har det ju inte hänt någonting. Det är ju egentligen bara en statistik. Och min statistik sjönk ju direkt efter det visade sig att det räckte med en operation. Då har man ju en väldigt god chans. Alltså om, det är ju så med cancer att det är så här två lägen. En tumör eller spridning är två helt olika lägen helt enkelt att utgå ifrån. Så att vid den första operationen så blir det ju en jättelåg återfallsrisk direkt. Och sen så sjunker den liksom sakta. Det är mer som ett, så här, en djupdykning och sen en sakta backe bara. Men egentligen är det ingen större skillnad så här, en månad före friskförklaringen och en månad efter friskförklaringen är det ingen skillnad i någonting egentligen, och framförallt inte i det är snarare tvärtom, att jag kan märka nu att när jag tittar på lyn, för mig handlar ju så här, cancersorgen nästan bara i dagsläget om sorgen av att inte kunna få fler barn, och det är ju någonting som rör sig i takt med typ att lyn blir äldre. Och jag blir äldre. Och det finns många andra parametrar som spelar in. Men sen så sjunker den lite när så här Pontus syster blir gravid. Och vi inser att det blir så här en kusin som är väldigt nära. Och så blir man glad över det. Alltså det finns så många olika parametrar som rör i den känslan. Liksom. Rör den åt olika håll.
Ja, just det, precis.
Det är exakt, inte bara att det är liksom inte bara för mig.
Nej.
För utan den är jag inte så orolig för. Eller det är också så här, det är så jävla läskigt att det går inte att tänka på det. Att man skulle liksom 5 år efter få ett återfall och sen dö. Alltså det blir så, alltså det är så svårt att ta in den tanken. Den hjälper inte liksom, så det går inte.
Men
det blir så tydligt för varje år, känner jag, att det här är någonting som jag kommer ha med mig hela livet. Alltså det är ingenting som försvinner. Utan det kommer vara det sista jag tänker på. Alltså det är det som är min livssorg.
Precis, som kommer finnas med liksom. Alltid. I olika former.
Och det är också trösterikt att tänka att så här, ja, då är det inget att slåss mot. Alltså så här... Varför ska jag slåss mot det? För jag kommer förlora. Alltså så här, det är väl bättre att leva underbart så mycket som det går med alla de där andra sakerna som också finns, liksom, som inte är det där.
Jag tänker mycket på att så här, saker som har varit liksom, sorger att gå igenom eller saker som man så här, önskar inte hade skett. Också i slutändan blir det saker som alltså så här, typ gör en till en mer rundad person. Och verkligen. Att man kanske har en så här annan utgångs, att det kan, där det kan ge en, även om man så här önskar att det här aldrig hade hänt, men där det kan ge en är att det kan ge en så här empati i relation till andra människor väldigt mycket, och att man kan vara en bättre människa för andra människor också av saker som man önskar aldrig hade hänt en själv. Att det kan göra dig till en liksom en bättre vän eller en bättre person att svara på en fråga som kommer från någon, eller alltså alla de här alla de här som, sakerna som man ställs inför, att det är sånt som kan göra en bättre i det. Och även om man inte, så här, jag är verkligen, tycker inte att man ska tänka att så här, man ska försöka hitta meningen med allt. För vissa saker är liksom helt meningslösa. Men ändå så kanske det finns den här andra liksom, nivån av det ändå.
Ja, alltså det är så himla svårt att börja tänka så här. Tänk om jag inte. För att hela livet är ju en enda sliding doors. Alltså så här, tänk om inte mina föräldrar träffas på Valand. Då hade inte jag funnits. Så tänk om inte, alltså, var börjar och slutar de här? Tänk om detta inte och hur hade... För det där livet och de där känslorna som är så här... Där, när allting bara gick rätt för en alla gånger och hela tiden. Det är liksom... Det finns inte. Vad har vi fått det från? Att det ska vara något alternativ?
Mm.
Det har vi ju bara hittat på.
Verkligen, men det är ju också väldigt roligt att tänka så. Och så här, om man tänker till hur vi började det här samtalet. Mm. Hur man så här, hur man känner inför världen just nu. Och hur allting bara känns så liksom uppe i luften. Och oklart och rörigt. Och det som du säger nu kanske också så här, är svaret på det med. Att det bara, var har man fått för sig att det skulle vara på något annat sätt?
Verkligen.
Alltså, det är det här som det bara är liksom.
Och samtidigt får man inte skämmas för om man typ mår bra.
Nej.
Eller så känner jag. Jag är på en plats där jag mår otroligt bra just nu.
Mm.
Och det
var härligt.
Ja, men jag känner det bara. Satan vad allting känns. Yes, men du vet ju det, efter man har varit sjuk, jag har klippt mig, alltså, livet är nytt, nu kör vi, snart kommer våren. Alltså, så här, det finns så mycket härligt och peppigt och roligt och så här, frihetskänsloaktigt där ute också. Och jag tycker typ att man är lite värd när man känner de sakerna, att så här, gå mot det, njut av det. För sen så är det en dag när man absolut inte känner så där. Och då får det vara så också. Så det blir så konstigt om man inte liksom ringar in de där lyckokänslorna någonting, utan bara fokuserar på allt det dåliga. Hur ska man då lära hjärnan att få ett positiva tankemönster?
Mm.
Det går ju inte.
Nej, verkligen inte. Ja, vad spännande.
Hur länge har vi pratat? Känns som en livstid. Vi skulle kunna prata i 100 år precis. Till.
Exakt. Är det så här 40 minuter eller 40 dagar? Jag vet inte.
Men nästa vecka ska vi ses massa IRL. Det ser jag verkligen fram emot.
Mm, det ser jag också jättemycket fram emot. Då, det är jättemånga spännande saker som händer här nu under våren. Och snart kommer vi kunna berätta om allt det också.
Och vi kommer ju berätta om allt först i podden. Det har vi ju bestämt.
Exakt, det har vi bestämt.
Så får ni spetsa öronen.
Om ett par tisdagar här så händer det jättespännande saker.
Och det vore också härligt att höra era typ önskemål om avsnitt och teman och samtal och sånt. För vi kommer ju puttra på med våra spaningar och sen ibland lite personligt. Men om det är någonting som ni skulle vilja höra oss grotta ner oss i, liksom, någonting som känns extra Bilgin Woodit, så får ni alltid gärna skicka DM. Och det kan ni göra lättast på vår Instagram, Bilgin Wood Podcast.
Yes, precis. Då hörs vi där och sen så... får vi väl lägga upp... Gud, vad ska vi lägga upp för bilder till det här?
Oklart alltså. Det visar sig.
Ja, det visar sig helt enkelt. Men vi hörs där och här som vanligt i lurarna lite senare, längre fram också.
Okej.
Puss, puss. Ha det så fint. Hej!
Hej då!